Hej och välkomna till ett specialavsnitt av Land Lantbruks podcast. Vi gör det här avsnittet på plats på Borgby fältdagar utanför Malmö i Skåne, där det just nu pågår Nordens största lantbruksmässa i fält. Och du hör mig, Anna Nilsson, och reporterna Per Emgardsson och Marcus Frennemark. Och vi befinner oss just nu på en av Sveriges allra bördigaste odlingsområden. Och fältdagarna här i Borgby är känt för sina massiva demonstrationsodlingar i fält. Och vi kommer att ta dig dit här i podden. Årets tema är växtskydd, passande nog inför EUs lansering av integrerat växtskydd. Och när det här avsnittet kommer ut så har mässan avverkat sin första dag. Men bevakningen slutar ju inte med den här podcasten. Förra året så lockade mässan nästan 17 000 besökare och arrangörerna här i Malmö hus hoppas ju såklart att besöksrekordet ska slås i år. Och det har varit en regnig första dag, men det har ändå varit trångt på mässgatorna och i mästtälten. Och ni kan följa vår fortsatta bevakning på lantbruk.com och i tidningen Land Lantbruk, där det finns mer att läsa om mässan. Vi finns även på Twitter, där vi heter Land Lantbruk, och på Instagram, där det finns bilder från mässan. Men just i det här podcastavsnittet så ligger såklart fokuset på mässan. Och vi kommer att bjuda in gäster i en liten radiostudio som vi har i hörnet av Hyre Malmö hus monter. Och vi kommer prata med projektledare, odlingsansvarig, växtodlingsrådgivare. Vi kommer intervjua besökare och arrangörer då från Hyre Malmö hus. Då är det dags att dra igång. Olof Friberg, projektledare för Borgby fältdagar. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur känns det nu då att du är mitt i slutmålet efter minst ett års planerande och fixande för att det här ska bli verklighet?
Det är alltid fantastiskt och liksom de här två dagarna summerar allting man gör under året och förbereder och jobbar mycket bakom kulisserna som görs. Så det är väldigt roligt och så många som vill komma hit, både företag och utställare, eller både företag och besökare.
Du är en av dem på Hyre Malmö hus som drar ett stort lass då innan själva fältmässan drar igång.
Ja, precis. Jag håller i de praktiska sakerna som el och vägvisning och toaletter och mat och allting så tält. Sen finns det sådana som gör väldigt mycket annat på fältet och ja, övergripande planering och inbokning av utställare och liknande.
Och vi kanske har lyssnare som inte har varit här. Hur ser Borgby fältmässa ut?
Det är ju en stor demonstrationsplats egentligen där man får se allting i verkligheten under ordnade förhållanden. Du kan se rullande maskiner, du kan se grödor, jämföra olika behandlingar och du kan träffa människor, både kollegor och företag. Och det blir en mötesplats för hela branschen.
Och hur många hektar är det?
Det är ungefär 24 hektar utställande yta, alltså 75 hektar totalt.
Och prima lera.
Ja, precis.
Hur löser ni det nu då när det regnar ute?
Som tur var så är ju grässfären som ligger ganska den är några år. Sen håller hittills i alla fall. Sen får vi se om det regnar ännu mer så får vi kanske ta lite andra åtgärder. Men vi väntar med dem.
Hur många mässutställare är det i år?
Det är 343 utställande företag. Så det är väldigt roligt, det är en ökning. Förra året hade vi 300. Men då ska man också komma ihåg att det är en ökning totalt med 70 nya företag. Alltså 70 företag som aldrig har varit på mässan tidigare. Och ändå har vi lite kö då, eller företag som inte fick plats.
Så det är nytt utställarrekord?
Ja, det är nytt utställarrekord. Väldigt roligt.
Mm. Det här, Borgby, kan man ju säga är lantbrukarnas egna festival. Det är störst i Norden.
Ja, det är... Det stämmer.
Och runt om i Sverige och i Norden så har det ju varit en utbredd festivaldöd. Hur ska ni göra för att inte det ska drabba Borgby?
Ja, det är ju lite olika branscher där. Det är ju lite olika situationer. Jag tror vi har etablerat oss under 15 år. Vi fyller ju mopp i år. Och det har ju växt hela tiden både med besökare och företag. Så jag tror att det har verkligen blivit en mötesplats och en plats där alla vill vara helt enkelt de här två dagarna efter midsommar.
Kan det bli för stort?
Det viktigaste är egentligen att vi får hit rätt besökare och rätt företag. vi sållar företagen rätt så bra. Det får inte vara något krimskrams eller liknande sånt. Det ska vara för den professionella lantbrukaren.
Och vilka besökare vill ni ha hit?
Ja, det är den professionella lantbrukaren som har alltså den gröna näringen som huvudsyssla eller på något sätt är anknuten dit. Så man kan gå hit som en fackmässa, både träffa kollegor, titta, göra affärer, titta på nya maskiner, nya grödor och liknande.
Och ni har även breddat i år, för det är inte bara då klassisk växtodling utan även mera vall och frukt och grönt.
Ja, precis. Det är jätteroligt. Vi fick hit lite frukt och grönt också, så det är vi väldigt glada för.
Nu är det då mässans första dag, men det är en dag imorgon också. Om det finns lyssnare som inte har tagit sig hit än, varför ska de komma till Borgeby och vad får de inte missa?
Återigen så är det ju mötesplatsen för lantbrukare och professionella. Och därför ska man ta sig hit. Man ser allting i verkligheten under väldigt kontrollerade former. Och självklart är det gruppen som är alltid spännande. Nu är det, flyger det fyra olika jordarter där i, så man kan verkligen jämföra olika. Vi har ju kunskapstältet med väldigt fin växtskyddstema där. Så det är två där kan man börja, så går man däremellan så hittar man väldigt mycket intressanta saker.
Mm. Och nästa år då, vad händer då?
Ja, då är det temateknik. Och vi har inte riktigt utvecklat det än, men det blir samma tid, alltså onsdag, torsdag, veckan efter midsommar, Borgby fältdagar.
Mm. Vi ses där.
Det gör vi.
Nu har vi fått in en gäst här i den lantbruks tillfälliga studio i Hirmanhus monter på Borgby fältdagar. Och det är Rickard Andersson, du är ansvarig för demoodlingarna.
Ja, det stämmer det. Vi har ju ett stort antal demoodlingar som vi försöker visa för besökarna. Och vi har lite olika runder, både liksom mer traditionellt med sorter och lite växtskydd och en mer anpassad, ren växtskyddsinriktad. Och också en grovfoder och en ekoinriktad vandring som vi kör här under dagarna löpande. Så det avgår sådana rundvandringar varje halvtimme under hela de här två dagarna vi har Borgby fältdagar.
Och nu står vi precis då bredvid det stora demofältet. Kan du beskriva hur det ser ut?
Det är ju vackert såklart och välordnat och många väldigt tydliga demonstrationer med linjärdoseringar och där man då börjar från noll med ett bekämpningsmedel och går upp till 150% av en satt dos. Så har vi sått in olika ogräs där och man ser rätt så tydligt vad de olika lösningarna har för svagheter och förtjänster. Sen har vi jobbat ganska mycket med växtskyddstemat överhuvudtaget. Vi har en intressant demonstration där vi tittar på konkurrenskraften och spannmål beroende på vilken såtid och vilken utsädesmängd man har och vad det har för effekter på ogräsen. Och jämför höstvete och rågvete till exempel i konkurrenskraften. Sen tittar vi på klumprotsjuka, det är en rätt så allvarlig svampsjukdom i raps och som är växtskyddsbaserad. Och där man har problem med att man kan liksom välja en sort som är tolerant mot klumprot och på det vis kunna öka kanske lite grann säkerheten i en odling där man misstänker att det är klumprotsjuka. Och likadant tittar vi på skillnaden i angreppsgrad på åkersenap och rättika. Där rättika är den bättre utav de två. Om man tänker sig som en mellangröda att man inte vill uppföröka klumprot. Mm.
Och hur återspeglar sig årets tema i de här försöken? Har ni tänkt något extra nu i år när det är tema växtskydd?
Ja, absolut. Vi har ju till exempel den här konkurrensdemon som är en utpräglad så. Vad gör man om man inte bara tänker bekämpningsmedel utan jobbar med såtidpunkter och utsädesmängder också för att skapa en konkurrens och en hjälp till de kemiska insatserna helt enkelt. Och likadant har vi ju ett resistenstält där expertis både från Danmark och Sverige står och visar på effekterna av resistens i ogrässammanhang och även på svampsjukdomar och vad man kan göra för att motverka det. Sen ytterligare då med stråförkortningsinsatser, behöver vi det eller kan vi klara oss utan och i vilka grödor är det lämpligt och vilka inte? Och så.
Där har ni en demo där ni har använt stråförkortning.
Ja, där har vi använt stråförkortning i alla grödor, både vete, korn och havre. och tittat på vad jag har för effekter både på bestånd och på strålförkortande, strålförstärkande effekt.
Kan du dra någon slutsats från demofältet i år?
Ja, det är ju många. Vi har ju vikten. Vi har ju en demonstration som vi inte har pratat om idag. Det är ju, vi har tittat på avdrift av bekämpningsmedel, vindavdrift och vilka munstycksval och så man ska välja för att minska den risken så mycket som möjligt. Och likadant tittat på effekter av vätskemängd och munstycksval på gräs och gräs. Och där ser man att där finns ju mycket att jobba med för att minska risken för dels läckage till omgivande miljöer men även då förbättra effekten av de preparat vi använder.
Är det något som har förvånat dig i demon?
Ja, det är just den här avdriftsreducerande att när man går upp i en grövre duschkvalitet, ett grövre munstycke. Så det förvånande är det inte, men det är väldigt tydligt de här effekterna som gör att man kan minska spannet på avdriften helt enkelt. Och det blir väldigt tydligt.
Så nu ska du gå vidare och få ihop fler grupper och guida ut i fältet.
Mm, ska jag.
Då säger jag välkommen till Karin Håkansson. Du håller ju då i växtodlingsbiten och det är ju en minutiös planering. När började du arbeta med årets demofält?
Ja, man kan se just på vallen så sådde vi in dem i fjol, så det var ju förra vintern då. Och sen är det ju så fort denna mässan är över så sätter vi oss ner och då är det ju snart rapssådd. Höstrapsen sås ju i augusti, så det blir ingen sån här lång semester nu från detta, utan man får nästan klara av planeringen innan man tar semester.
Mm. Och vad kan du dra för slutsatser av årets demofält?
Vi har faktiskt fått en jättefin demofält i år, fast det var väldigt sent och vi har varit lite oroliga för det var en väldigt sen vinter. Vi hade ju nästan ingen vår förrän i maj och vi brukar ju vara igång i april. Så vi var lite oroliga ett tag, men nu ser det jättefint ut.
Om du ska beskriva demofälten för någon som inte har varit här, hur ser det ut där ute?
Ja, det är en massa smårutor med olika grödor och olika tema. Vi har ju då raps, vi har ju något vi kallar winterfitness, hur man ska behandla rapsen, hur ska den vara inför vintern. Och det är väldigt små rutor med olika block kan man säga, med olika behandlingar eller utsädesmängder eller såtider eller vad det nu kan vara.
Och hur väljer ni ut vad ni ska visa i rutorna?
Vi har ju en brainstorming här med våra rådgivare på HIR där man då får en förfärlig massa idéer. Vad ligger i framtiden? Vad kan vara intressant att visa om ett år eller två år? Och sen gäller det att gallra lite bland de där idéerna och sen så olika demonstrationsytor.
Är det någonting som har förvånat dig i årets fält?
Nej, vi har en fantastiskt fin klumprot sjuk demo. Sen kan vi ju då, vi har brudat lite i pallkragar och fått fram väldigt fina klumprotorutor och även fått då fina effekter av resistent sort och kalkning också som då motverkar klumprotsjukan.
Ja, ni har lyckats att få till en riktig sjuk raps.
Ja, det låter lustigt, men så är det.
Mm. Och vet man hur man kan göra den sjuk, kan man veta hur man ska hålla den frisk?
Ja, man tar den diskussionen där då, att faktiskt kalka och dränera kan man också ta, för vi har ju då en som vi har vattnat extra på som är sämre än de andra. Och det är ju det att dränera hjälper ju också mot klumprotsjukan.
Det här med växtsjukdomar och ogräs och så, hur gör ni för att få till bra riktigt bra förhållanden för skadegörare och annat?
Ja, just den här klumpet som jag pratade om, så har vi tagit hit jord. Alltså vi har flyttat hit jord och odlat i pallkragar då för att inte blanda den med vår egen jord. Sen sår vi ogräs. Så vill vi ha mycket ogräs så sår vi in det helt enkelt. Köper ogräs från England. Aha. Ogräsfrö från England och sår.
Blir ni av med det sen då, ogräset?
Det är så att direkt efter mässan här nu i nästa vecka så huggs alltihopa ner innan det står och fröar. Så visst en del får vi, men mycket försvinner ju då i och med att vi aldrig hinner mogna.
Tack så mycket Karin.
Tack.
Ja, då har vi fått in ännu en gäst här i studio i Hosland Lantbrukspodcast. Och det är Marcus Fennemark från Lantmannen. Hej!
Hej! Hejsan, hejsan.
Och du har varit runt här på mässan sedan Arla morgonstund.
Ja, jag var här ganska tidigt. Var jag. Det har varit en innehållsrik dag och det har varit trevligt, även om det regnar lite grann här.
Är du lite blöt eller?
Ja, jag är lite fuktig nu, det får man nog säga. Men det är väl ingenting som inverkar menligt på mässan. Det tror jag inte. Jag pratar med utställare som säger att det är nästan bättre att det regnar lite grann. För då kommer de professionella bönderna, då kan de inte göra någonting hemma. När det är soligt och fint så är det mer nyfikna besökare som kommer.
Ja, så det kan bli ännu fler besökare i år här på mässan.
Ja, jag tror inte här är färre i alla fall som det ser ut just nu. Det tror jag inte.
Så vad har du sett nu när du gått omkring här?
Jag har inte hunnit titta så jättemycket än så länge, även om jag har gått omkring. För jag har ägnat en del av dagen åt att vara med och introducera Lantmannens nya odlingstävling, Vetemästaren. Och den har fått ett bra mottagande här. Vi har fått in flera anmälningar.
Och den kommer att gå av staplen här i Skåne?
Ja, den kommer att läggas upp som ett fältförsök som på Österlen, på Hushållningssällskapets försöksgård Sandby. Med sådd av höstvete i mitten på september. Och det är en tävling som går ut på att man ska ta största skörd. Och där vi inte räknar på ekonomin, utan det är skörden som gäller. Och i potten för vinnaren så ligger en resa till Nya Zeeland.
Som också innehar världsrekordet för vetekorden.
Jajamän. Det är en lantbrukare på Nya Zeeland som heter Mike Solari som har världsrekordet sedan några år tillbaka på 15,6 ton per hektar.
Men har man någon chans då att ge sig med i tävlingen om man bara är en enkel vanlig lekmannamässig bonde och man ska tävla mot de här rådgivarna och de största skånebönderna?
Det tror jag nog att man har, för att man kan ju slå sig samman i ett lag och samla lite olika kompetenser om man känner att man inte har alla kompetenserna själv som behövs. Och som sagt, det finns ju mycket råd att hämta in på nätet, och det kanske är så också att gamla läroböcker från lantbruksskolan också kan fungera som vägledning när man ska vara med i en odlingstävling. Mm.
För det är ändå så att veteskördarna sjunker.
Ja, det finns sedan ett par decennier så finns det en trend som visar att veteskördarna, ja, kanske inte sjunker, men de stagnerar i alla fall. Och att egentligen borde, där de egentligen borde ha stigit då, man beaktar att vi får nya och bättre sorter. Och det är den tendensen som vi vill försöka att vara med och bryta med hjälp av den här tävlingen. Vi tror att en tävling som går ut på att ta största möjliga skörd, det tror vi kan sätta fokus på vilka faktorer det är som verkligen har betydelse för skördens storlek.
Mm. Och det är ju såklart också ett centralt ämne här på mässan där det finns ett stort demofält och där man går igenom bland annat då bekämpningsstrategier, problem med växtföljdssjukdomar och liknande. Men det finns även en annan del av mässan som också är stor, och det är maskindelen. Mm. Många går runt här och kollar och gör affärer och spanar in det senaste. Och har du sett någonting på maskinfronten?
Ja, lite grann har jag hunnit titta på än så länge. Jag var borta i bland annat i Lellys monter och tittade på deras stora snittvagn där. Som jag har för mig kan skörda bortåt 60 kubikmeter. Ja, men reservation, det var nog till och med, jag ska titta i broschyren här, jag tror det till och med var 100 kubik som de kunde lasta i den snittvagnen. Det var en intressant teknik, för de hade då alltså ett rörligt framstycke på den vagnen som kunde användas dels då till att komprimera lasten och bidra till att man fick en högre volymvikt, men som också kunde användas då när man skulle lasta av. Så att det tyckte jag var en intressant nyhet. Sen är jag på väg här så småningom då till att titta på en demonstration av radrensare. Det finns några olika radrensare på marknaden nu och de ska visas här på mässan. Och det ska jag iväg och titta på om någon timme här.
Från de här maskinvisningarna finns det då filmer som kommer läggas upp på vår webb www.lantbruk.com. Och det är ju en sak som är som Borgeby är känd för, och det är ju gropen. Har du kollat ner i underjorden än?
Nej, jag har inte hunnit gå ner i gropen än, men jag ska naturligtvis gå dit, för det är ju som du säger, det är ju ett av de viktiga kännetecknen på Borgebymässan, att man får ner och titta på hur det ser ut under markytan, och så det ska bli intressant att dit och titta och lyssna.
Och vi ska också dra dit. Vi ses under mark. Nu står vi här då i gropen, Borgebys signum kan man säga. Och med mig har jag Jens Blomqvist. Och om du ska beskriva gropen för någon som aldrig har varit här, hur ser det ut?
Ett stort hål i marken. Vi gräver ett schakt som är ungefär 2 meter djupt, 4 meter brett och 20 meter långt. Så det är ganska stora jordvolymer som vi fraktar bort. Och vinkelrätt mot det här längden på schaktet så har vi sått olika grödor och som har fått olika behandlingar ungefär på det sättet. Ja.
Och liksom förra året så finns det 4 olika jordtyper också.
Det är rätt. Vi har bytt matjorden här för 3 år sedan. 2010 så skrapade vi bort matjorden och plockade hit en väldigt lätt sandjord, en mullrik mojord och en väldigt styv lera som komplement till den lättlera som finns här på Borgeby.
Och om man går fram här och vi kollar ner, vi står lite ovanifrån och ser ner 2 meter ner marken. Vad kan man se?
Man kan se massor. Man kan se höstråg som vi har på den lätta jorden. Det är första gången vi har höstråg i den här gropen. På den här mullerika mojorden har vi morötter och potatis. Och potatisen är dessutom har fått gödningen bredspridd och radgödslad ner i raden nära knölen. Och sen har vi höstvete som finns både på den styva leran och på lättleran. Och längst bort har vi höstraps i 3 olika växtföljder.
Och när du spanar ut så här, om du ska dra några snabba slutsatser?
Vi har packat jorden här i våras och simulerade en gödseltunna genom att ha några storsäckar fram på en lastare och körde den här lastaren i de olika jordarterna. Och har sedan Hans Nilsson, som du ska prata med strax, gjort en infiltrationsmätning, alltså sett hur snabbt eller långsamt vattnet rinner ner beroende på om man har den ostörda jorden eller om man har packat jorden.
Så det finns ju raps här borta. Man kan se olika förfruktsvärden efter raps.
Vi har raps i en riktig busig växtföljd vartannat år. För att visa hur det inte ska gå till, och en vart tredje år som är ganska vanligt faktiskt i både Tyskland och England. Och sen har vi raps efter vall, där det var väldigt länge sedan det var raps. En 2-årig vall, och där kan man se hur fint rapsen har vuxit. I mitten på maj så tog den full fart och utnyttjade struktureffekten av den här vallen och har ett mycket bättre bestånd just idag.
Och vad kan man lära sig om man kommer hit som och tar hem till sin egen gård?
Man kan lära sig att vall ger en bra struktureffekt som rapsen kan utnyttja. Och man kan också lära sig att vartannat och vart tredje år är alldeles för tätt för rapsen. Man riskerar klumprotsjuka, och det har vi också diskuterat och visat här.
Tack så mycket, Jens.
Tack.
Då har vi en bra övergång till Gunilla.
Ja, Gunilla Frosgård, jag är chefsagronom på Jara.
Och vad är ditt ansvar här i gropen?
Jag talar om växtnäring och växtnäringseffekter, och det här året är det mycket rotsystemet och hur rotsystemet påverkar växtnäringsupptaget, betydelsen av ett gott välutvecklat rotsystem för att vi ska kunna ha ett så effektivt upptag som möjligt utav olika växtnäringsämnen. Och där är det framförallt fosforn då som påverkar rotsystemet och utvecklingen av rotsystemet.
Om du kan beskriva då rotsystemet i potatisen som vi har framför oss.
Ja, det är ju där skillnaden ligger mellan de här djuprotade grödorna, exempelvis höstvetet bredvid och potatisen. Där potatisens rotsystem är betydligt grundare och den totala rotlängden är kanske en tiondel av rotlängden i en stråsädesgröda. Och det innebär ju att det är väldigt viktigt att få se de här mer grundrotade grödorna med just fosfor för att få igång rotutveckling och därmed förbättra upptaget. Så det är just i potatisen som vi har demonstrerat det här med radgödslingen och hur det bildas en tät rotmassa runt den här radmyllade gödseln.
Ja, då går vi över till Hans Nilsson.
Ja. Jag jobbar helt och hållet med projektet Greppa näringen, alltså det här rådgivningsprojektet som är ett samarbete mellan Jordbruksverk, Länsstyrelse och LRF. Där vi har ju olika rådgivningsmoduler är det framförallt vi jobbar med ute i, hos lantbruken, individuella besök. Och där är tunga bitar, är det till exempel markpackning och bördighet och sådana saker som vi är nu vi tittar på här i gruppen. Vi gör det och man ser lantbrukarna kommer hit och är väldigt intresserade av detta, för de ser då alltså skador ute i sina grödor och en sjunkande bördighet och funderar själva på vad de kan göra.
Vad är den vanligaste frågan som du får här när du står i gruppen?
Det är sådär, vad kan jag göra? Vi har en rationalisering i lantbrukets stora maskiner och hjälp, vad kan jag göra? Jag ser det själv men jag känner mig liksom låst i den här situationen då. Och vi har, man kan säga, jag brukar ge en sexpunktslista på de råd jag tycker man ska ta med sig hem. Och det första är att se över dräneringen, för att ju fuktigare jord du har ju värre problem får du med markpackning och struktur och bördighet. Det andra det är just markpackningen, att man försöker undvika att köra med för tunga maskiner när det är blött. Det tredje är mullhalten. Vi pratar mycket om här i gruppen att behålla mullhalten, bygga upp den så gott det går. Växtföljden pratar vi om. Gunilla sa något om olika grödor och djuprotat och sådär. Och Jens han visar i gruppen kring att rapsen har väldigt djupa rötter som förbättrar strukturen då. Och sen är det ju viktigt med växtnäringen att precisionsgödsla den, ger rätt mängd precis där det behövs. Och den sjätte grejen då, det är en strukturkalkning som vi tittar lite på i gruppen också. Det innebär alltså att på en styvare, de styvare lerjorden, att när man har väldigt fin struktur så försöker man bevara den strukturen med en släktkalk. Så det finns lite konkreta råd att ge faktiskt kring detta.
Det kom direkt ut till podcastlyssnarna.
Okej, okay. Ja. Det var ju bra.
Och nu tror jag att nästa visning börjar. Det är pressat schema.
Ja, det är det. Så vi får visa vidare till det.
Ja, tack så mycket.
Tack ska du ha.
Hur lätt är det egentligen att fylla på en spruta utan att spilla? Per Engardsson och jag ska ge oss bort till säkert växtskydd där det står en spruta parkerad. Ja, nu står vi här på ett blåsigt fält på Borgeby. Och med mig har jag lantbruksteknikreporter Per Emgardsson.
Ja, vi står här och ska prata lite grann med Lars Svensson som precis har hjälpt oss att för vår video som vi lägger ut på lantbruksweb har fyllt på preparat i en spruta. Och utmaningen var alltså att fylla på från en 20 liters dunk utan att det palta ner sig, ursäkta, plaska ner sig. Eller spilla ner sig på det här. Och i dunken fanns det vatten med ett färgämne som man kunde se med ultraviolett ljus. Och Lars, för det första, du är växtodlare. Hur mycket odlar du?
Vi har ungefär 85 hektar bruket.
Och var någonstans i Sverige?
Strax utom Falkenberg.
Okej, bra. Då är du inte helt oerfaren med att hålla på att tömma 20 liters dunkar.
Jag har gjort en del, ja. Mm.
Och din spruta har en påfyllare?
Det här är preparatpåfyllare på vår spruta.
Ja. Hur tyckte du det här var?
Ja, det är väl lite den erfarenheten man har. Om det är dåliga dunkar så är det svårt att få i allting på rätt ställe.
Och för din del så rann det efter dunken lite grann och ner till bottenhörnet och så ner på den pappersbit som vi utlagde under för att vi skulle kunna se vad som hamnar på marken. Och därifrån så stänkte det också. Så när sen hushållningskapets medarbetare här belyste dig med ultraviolett ljus, så vad kunde vi se då?
Ja, det hade ju runnit ner på mitt högerben så att säga.
Eller mitt som är stängt från pappret dit.
Stängt ner, ja. Och även man hade fått på underarmarna, hade stängt också.
Okej. Och nu hade du, var du iklädd en sån här engångsoverall som man rekommenderar att man ska använda. Och vad hade du mer på dig?
Sen var det visir och skoskydd. Mm. Handskar.
Och vad är din slutsats då av det här experimentet? Hur kommer du att fylla provpreparat i framtiden?
Ja, det är väl som alltid att man får vara försiktig. Sen av erfarenhet så kanske man inte alltid är det, men speciellt med den här typen av dunkar ska man vara väldigt försiktig med.
Och som sagt var, de stängda du på det, det visar ju då att det här råden om att använda ett för långt förkläde, PVC-förkläde eller en sån här engångsoverall plus ett par billiga gummistövlar som man kan slänga efter en säsong, som kanske går att köpa på OK eller sådär, och visir och nitrilhandskar, det är som jag ser det i alla fall högsta grad väl motiverat.
Ja.
Och just nu så har det ju varit sprutsäsong.
Ja.
Har du varit ute mycket?
Ja, det man brukar vara ute så att säga.
Vilken spruta har du? Det kan vara intressant att veta hur många meter och
En Hardy Commander 2200 liter, 24 meter.
Har du någon form av orienteringshjälpmedel, GPS eller sånt där?
Vanlig, enkel, liten Trimble 250. Mm. Som jag faktiskt är rätt imponerad av. Och när man kommer till kilar och sådana grejer så är man väldigt bra om man ska stänga av och sätta på.
Och vilka behandlingar har du utfört?
Ja, det var ju först ogräs och sen är det ju svampbehandlingen nu. Här har inte varit så mycket insekter i år än i alla fall. Det lär komma i findusärtorna.
Har du några tips som man kan tänka på när man fyller i en spruta?
Det första är förstås att använda de här skyddsutrustningarna, personliga skyddsutrustningar som säkert växtskydd rekommenderar. Och det är då uppifrån räknat en mössa, typ keps, tätt tyg helst. Ett ansiktsvisir, en plastskärm som hindrar stänk att träffa ansiktet. Har man pulverpreparat som är ganska ovanliga idag men fortfarande finns i granulat, så kan du damma om. Och då tycker jag kanske att man ska ha en halvmask med P2-filter och ett sånt här gasfilter. Brunt gasfilter bakom dammfiltret. Och sen ska man ha en engångsoverall. Eller möjligtvis ett PVC-förkläde som går ända ner och täcker över stövelkanten. Och längst ner då ett par gummistövlar. Men inte de här vanliga jobbastövlarna, utan köp ett par billiga skräpstövlar på någon sån här outlet. Och släng dem efter sprutsäsongen. Och så köper du nya till nästa år. För preparaten tränger in i gummit. En del av dem går in i gummit och sen kan de gå över till huden i foten. Om man har otur och blir svettig och fotsvettig i stövlarna, det blir man ju tyvärr.
Mm. Tack så mycket, Per.
Det har äntligen slutat regna utanför vår radiostudio i mästtältet. Och jag ska be mig ut för att titta närmare på demofältet.
Vi går här i demofältet. Och med mig har jag nu Gunnel Hansson.
Jag kallar mig växtodlingsrådgivare på Hirman
Vahus. Ja, ja. Ja. Och nu går vi mitt då i pudelns kärna på Borgeby.
Ja, i mässans centrum så har vi ju våra demonstrationsodlingar. Och vi är väldigt glada för att vi har en linjär spruta. Och det innebär att vi kan öka dosen helt steglöst. Så när vi kör ett preparat så kan vi se precis var någonstans vi har den tillräckliga effekten. Och det är lite unikt. Mm.
Och nu går vi förbi då, vi ser att det finns raps här.
Ja, här har vi då tagit in jord från en lantbrukare som vi vet har klumprot sjuka på sitt fält. Och då har vi lagt den här jorden i pallkragar och sen har vi sått höstraps.
Och ni har lagt den i pallkragar för att inte det ska spridas då?
Ja, absolut. Och det är liksom ett sätt att hålla den här jorden på plats där. Och sen här, då har vi sått en vanlig mottaglig sort. Och ja, som du säger så är här ju väldigt förtjockade rötter, eller vad man nu ska kalla det.
De ser ju nästan ut som någon form av liten ingefära.
Ja, det kan man säga. Det har blivit stora svulster på rötterna. Och de här rötterna gör ju då att plantan har jättesvårt att ta upp vatten och näring. Och framförallt när det då blir torrt så kan hela beståndet kapsajsa.
Och vad kan man göra som lantbrukare och växtodlare för att undvika att få klumprotsjuka?
Ja, det är väldigt tydligt kopplat till hur mycket raps man har odlat tidigare på fältet. Så har man odlat mycket raps på fältet så finns det ju en möjlighet att ta ett jordprov och kontrollera hur mycket sporer som man har i marken. Så får man ett svar. För det finns ett otroligt tydligt samband. Ju mer raps du har haft historiskt på fältet, ju större risk är det. Så om vi tittar vidare lite grann. Så den här är det pallkragen då har vi vattnat lite extra och det är för att illustrera vad som händer om man har en dålig dränering till exempel. Och om man tittar på de rötterna så är det i princip inga rötter utan en stor svulst alltihopa.
Mm. Det är mer som en liten nypotatis?
Ja, det kan man säga. Här har inte plantan någon större möjlighet att blir det torrt så blir det i princip ingen skörd alls. Mm. Sen i rutan intill, där har vi då kalkat. För vi vet också att klumprotsjuka är väldigt beroende av pH-tillståndet i marken. Alltså är pH under 7 så är risken mycket större än om pH är över 7. Vi är lite osäkra på hur mycket det har med markens ursprung att göra och hur mycket som är pH. Men till vi vet annat så får vi nog ändå säga att man ska hålla ett bra kalktillstånd på sin jord då.
Så om jag ska sammanfatta det här så varierar växtföljden, dränera och kalka?
Ja, det kan man säga. Skulle du då vara i riktig knipa så finns det resistenta sorter. Som där till exempel, där har vi sorten Alistair då, som är resistent. Och de rötterna är helt friska här. Sen kan man inte förlita sig på att säga att klumprotsjuka är inget problem utan när vi odlar en resistent sort. Dessutom så bygger ju resistensen i alla de här resistenta sorterna på en och samma gen. Vilket innebär också att om man då fortsätter att odla raps med täta intervall med den här resistenta sorten så är risken väldigt stor att resistensen bryts.
Mm. Ja, spännande. Och bilder från det här kommer finnas på vår webb www.lantbruk.com och på vår Instagram där vi heter Landlantbruk. Men det var till försök som du ville visa oss.
Ja, det kan jag göra.
Och då lämnar vi rapsområdet och går mot spannmålen.
Ja, här har vi sått höstsäd, olika arter, olika sorter, olika utsädesmängd och olika tidpunkter. Och när vi sådde den här höstsäden så sådde vi samtidigt in engelsk rajgräs. För att visa vad de här olika åtgärderna kan göra för att minska problemen med ogräs. Ska vi sammanfatta detta lite grann så kan vi säga att det vi ser störst skillnad i mängd engelsk rajgräs det är när vi tittar på såtidpunkten. När vi har sått i mitten på september så har vi mycket mer engelsk rajgräs än om vi har sått i mitten på oktober. Alltså en månadsskillnad. Sen är jag ju inte förespråkare av någon allt för sensådd för att då kanske vi får för tunna bestånd, lite luckiga bestånd som släpper upp i ogräs.
Framförallt ju längre norrut vi kommer.
Ja,
vi har ju lyssnare över hela landet.
Ja, precis. Så att,
Där hörde vi växtodlingsrådgivaren Gunnel Hansson på Hirvamehus. Hon berättade om demonstrationerna med klumprotssjukraps och om hur sådjup och såtiden påverkar ogräset i höstsäd. Vi har hört arrangörerna av Borgby fältdagar, Hirvamehus. Vi har pratat tekniknyheter och vi har spannat in Borgbys demofält. Men vad tycker egentligen besökarna av mässan? Vi stoppar några i myllret för att höra om vad som förde dem hit.
Hanna Olofsson från Örebro.
Varför har du kommit hit till Borgby idag?
Ja, dels är det semester och sen brukar jag åka hit och titta varje år. Jag har gjort nu i 4 år tror jag.
Vad jobbar du med?
Jag är säljare på Lantmännen med växtodling.
Vad är det bästa du tar med dig härifrån?
Det är mycket att titta på olika sortförsök och sprutdemonstrationerna. Och så gropen såklart. Det är alltid något nytt man lär sig där.
Josef Torsson. Benjamin Torsson.
Och var kommer ni ifrån?
Lingby, utanför Genar.
Hur gamla är ni?
11. 9.
Och vad är det bästa här på Borgeby?
Man får gratis godis.
Gratis godis?
Ja. Och så får man testa på något nytt.
Mm. Varför kom ni hit?
Jag tyckte det var roligt. Och pappa har något. Pappa har någon sån där som han står i.
Nej,
jag står i monten. Ja, heter Emil Möller och kommer från Gärsnäs då och är 20.
Och vad gör du?
Jag jobbar på maskinstation i vanliga fall.
Varför stans?
Från Blästorp utanför Hammenhög.
Hammenhög, vad är det?
Mitt på Österlän kan man säga.
Mm. Ja.
En liten bit väster om Simrishamn.
Och varför har du kommit hit till Borgeby?
Ja, det är intressant att se nya maskiner. Ny teknik och ja, snacka med folk.
Mm. Och vad tar du med dig härifrån?
Ja, lite... Ja, man får något tips lite här och där från en ny maskin ifall man ska bygga något eller ja, förbättra något. Ja. Lite så. Mm.
Lite inspiration.
Ja, visst får man det.
Jag är Nils Olof Olsen. Kommer från Västra Klagstorp, söder om Malmö. Och jag driver en gård på 50 hektar.
Med växtodling?
Ja, växtodling.
Hur gammal är du?
Ja, 75.
75?
Ja.
Och varför kom du hit till Borgeby?
Ja, dels så träffar man ju kollegor. Dels är det alltid några nyheter man. Dels så skulle jag höra intresserade debatten med Nils Yngvesson.
Om växtskydd?
Ja, precis.
Mm. Och vad är det bästa du tar med dig härifrån?
Ja, det är ju alltså. Maskinerna är inte för stora för mig. Men annars är det för att träffa kollegor. Så blir man informerad om nyheterna. Alltså.
Socialt?
Precis.
Vad heter du?
Helene Brorsson heter jag.
Och var kommer du ifrån?
Jag kommer från Getinge, Gårdstånga.
Vad jobbar du med?
Jag är personlig assistent.
Ja. Hur gammal är du?
52.
Ja. Och varför kom du hit?
Ja, min man brukar åka hit sen 10 år tillbaka. Han har varit här varenda gång. Så han brukar åka hit.
Och tar du med, vad är det bästa du tar med dig härifrån?
Jag blev förvånad att det var så stort. Så ja, positivt överraskad.
Och imorgon är en ny dag för Borgeby fältdagar och vi reportrar kommer givetvis att arbeta vidare. Vår rapportering kan ni följa på webben www.lantbruk.com samt Facebook, Twitter och Instagram där vi heter Landlantbruk. Men mässäsongen den är inte långt ifrån över ännu. Slätta ekodag har precis avverkats för tredje gången den 19 juni och slog nytt besöksrekord med 1500 besökare. Och kommande fältdagar är bland annat Logårdsdagen i Grästorp den 2 juli. Brunnby lantbrukardagar som arrangeras i Västerås den 3-4 juli. Halvfredag på Gotland 9 juli. Kölbäck Skänninge 30 juli. Hacksta Enköping 31 juli. Samma dag är det en mässa i Bjärtorp, Kvänum. Och Umeå håller en fältvandring den 15 augusti. De senaste nyheterna från Borgeby fältdagar finns på webben www.lantbruk.com och det finns även filmer från maskinvisningarna, bland annat en spruta i hinderbana och en gödselspridare i action. På webben hittar du naturligtvis också de senaste skogs- och lantbruksnyheterna, precis som vanligt. Det kommer även finnas fylliga reportage med allt från mässan i kommande nummer av Land Lantbruk. Och bilder från Borgeby och bakom kulisserna på podden och redaktionen finns på Instagram där vi heter Land Lantbruk. Vill du nå oss så heter vi Land Lantbruk på Twitter och där är vår hashtag LLantbruk. Även på Facebook heter vi Land Lantbruk. Vill du mejla till oss så gör det på landlantbruk@lrfmedia.lrf.se. Det var allt från Borgeby idag. Tack och hej. Vi hörs om en vecka.